Då var det dags för ett nytt avsnitt av Småbrukarpodden igen. Mm. Veckans höjdpunkt kan man säga.
Ja, det kan vi hoppas i alla fall.
Jag hoppas det. Mm. Och du som lyssnar, tack så jättemycket för att du lyssnar. Dela gärna det här avsnittet i dina sociala medier. Det är jätteviktigt för oss. Du gör oss en stor tjänst.
Mm.
Så det är big win.
Ja.
Vad vill vi prata om idag?
Idag skulle vi prata lite om ägg.
Om ägg, precis. Och så ska vi prata lite grann om hur man kan bereda skinn.
Mm.
Och så har vi ett vårtecken också, tänkte jag. Vi kan väl kliva rakt in i vårtecknet.
Ja, vi börjar var du vill.
Det känns ju lite vårigt idag med liksom 50 cm snö, lite vind, gråa moln och lite sol.
Ja, nollgradigt.
Ja, lite vårigt.
Mm.
Så här, men ett vårtecken, det är faktiskt backskärvefröt. Det är ett jättekonstigt namn på en blomma. Backskärvefrö.
Jag vet inte, jag tycker blommor ofta har ganska konstiga namn. Ja. Alltså det är, jag kan ju bara de där med enkla namn, men sen finns det många som är jätteknöliga namn. De kan jag inte.
Påsklilja tycker jag är jättetydligt vad det är för någonting.
Ja, det är det, absolut.
Tulpan.
Mm.
Men backskärvefrö, det är liksom, det är så konstigt. Det var Linné som upptäckte den blomman första gången, eller nej fel, den beskrevs första gången av Carl von Linné 1753.
Mm.
För den som inte har sett den så är det en flerårig ört som är ganska liten. Och den får små vita eller ljusrosa kronblad med fyra stycken. Bladen är rosetter och så de är omvänt äggrunda. Det tyckte jag var en jättekul beskrivning.
Mm.
Och den blommar någonstans april-maj.
Ja, men precis. Så att när du säger att det är ett vårtecken så betyder det inte att du har sett den nu.
Nej, jag har inte sett den nu.
Nej.
Men det är ett vårtecken.
Mm.
Så den brukar komma när all snö är borta och backen börjar bli sådär 5-8 grader i jorden.
Mm.
Då brukar den börja komma.
Mm. Ja, jag tror vi har en bit kvar.
Ja, vi har ju 50 cm snö. Så det...
Men faktum är att vi börjar faktiskt kunna se marken i våra gångar och sådär, så har marken börjat titta fram. Och det är som vanligt på väg in i årstiden lera och mera lera och ännu mera lera.
Mm.
Vilket jag inte alls tycker om.
Nej, men det är liksom den naturliga cykeln på något sätt.
Ja, jag vet.
Du får ju göra fler gånger.
Ja, jag hade någon tanke om att sen när det blir väldigt ledigt på vissa ställen kanske vi kan lägga ut bräder som spänger liksom. Alltså om vi kan hitta våra breda plank som ligger under snön så kanske man kan lägga ut dem lite här och där det är så här riktigt gyttigt och så.
Jag vill ju inte ta liksom, de jättefina planken vi har och lägga för att de blir lerindränkta.
Nej, det förstår jag att du inte vill. Men jag tänkte att då skulle man slippa hålla på och klaffsa den där leran och få in leran och så blir det massor med städjobb för mig. Så det är så här, dina fina planker, mitt städjobb.
Mm. Ja, okej. Vi behöver diskutera det här.
Ja, precis.
Det är en intressant tanke. Det finns kanske andra lösningar.
Ja, det kanske. Jag tänker så här, om jag liksom pitchar den här redan nu och du blir så här, ta inte mina fina plankor, så kanske du automatiskt kommer på en bra lösning, så slipper jag hålla på med det här problemet.
Mm. Det är så det funkar ibland.
Det är så det funkar ibland.
Ja, och då är ju veckans fråga direkt. Vad gör du som lyssnar då för att slippa leran?
Mm.
Vad är dina bästa slippa lera tips?
Ja, bor man i stad så har man kanske inte så mycket lera. Så då har man liksom sluppit den bara för man bor i staden.
Ja, men jag tänker att man bor på gård där man liksom går runt, klafsar runt i vårleran och njuter av solen och sådär. Mm. Vad är dina bästa tips för att slippa lera?
Mm. Ja, jag tycker leran är lite jobbig faktiskt. Ibland har man ju, jag vet att en del liksom kör någon sån här bytta utanför. Man kan liksom bada sina dojor och sådär på vägen in och så. Ja, absolut. Jag tycker det är ändå lite mäckigt, speciellt för oss som inte riktigt har... Vi har ju ingen utkast, alltså vattenutkast på utsidan av huset. Vi ska släppa ut vattnet inifrån på något sätt. Det känns mäckigt att hålla på att byta och grejer. Men det kanske är ett bra sätt, jag vet inte. Tycker vi har provat med allt. Men det är riktigt, riktigt lerigt, då kommer ju stövlarna in 10 kilo tyngre än vad de var när de gick ut. Och sen har man massor med lera i hallen varje dag.
Ja, när jag postade det där tipset om att man skulle använda aska för att få bort halkan utomhus...
Mm.
Då går ju alla bananas direkt för det blir så otroligt smutsigt inomhus.
Ja.
Av någon anledning. Vilket vi inte märker för 5 öre.
Nej, faktiskt inte.
Men leran, när den väl kommer, då är det liksom... Vi har ju det underbara jordmånen Mjäla.
Mm.
Vilket gör att den klibbar sig fast överallt på allting hela tiden.
Ja, precis. Den är väldigt svår att bli med. Jag provar på olika sätt att liksom skrapa av skorna eller stövlarna liksom, när jag är på väg in.
Vilket men, är jättesvårt.
Vilket är jättesvårt, det sitter liksom fast på något sätt. Alltså det, jag vet inte vad det är, men det bygger på, det sitter fast. Och jag upplever att det är väldigt svårt att få bort. Det enda sättet liksom att få bort leran från stövlarna, det är ju faktiskt att ställa dem så att det får torka. Då trillar det av.
Ja.
Men jag har ju inte 20 stövlar så jag kan hålla på och låta dem torka mellan varven. Utan det blir man springer in och ut med samma skitiga stövlar. Och det som hinner torka på vägen hamnar i hallen. Så en lösning kanske skulle kunna vara att bygga liksom ett förrum till entrén. Vi har inte dock möjligheten att göra det precis just nu. Och nu är vi på väg in i lersäsongen. Så jag skulle ha mer praktiska tips som man kan applicera med en gång om någon har något bra.
Mm, absolut.
Mm.
Men du, jag är inte färdig med backskärbefratt. För det har lite så här roliga... Jag älskar ju folktro och myter.
Ja, jag tänkte så här, åh, är vi klara med det nu? Men det var vi tydligen inte. Nej. Då fortsätter vi.
Ha. Så vi fortsätter på det här vackra spåret.
Mm, jag försökte här med lera, men ja. Inte...
Men i vissa trakter så ansågs backskärvefröet ha magiska krafter.
Mm.
Den användes i kärleksmagi.
Mm.
Så jag ska ta med mig lite så här i fickan och så bara, olala.
Olala, vem ska du olala på?
Dig såklart.
Ja, på mig, men det behövs väl inte.
Nej, men det finns nämligen en annan grej också. För att förr så trodde folk att man kunde bli osynlig genom att bära blommorna i fickan.
Mm.
Det kan behövas ibland.
Ja, ja alltså jag tycker synen är ganska gulligt. Om man liksom tittar på det tidsenligt på något sätt.
Ja, faktiskt.
Så, jag tänker, för mig känns det som en sån oskyldig tid när man tror att man kan bli osynlig för man bär omkring på någon slags blomma. Liksom.
Ja,
det känns lite så, idag är vi så himla...
Krassa och hatiska.
Ja, precis. Exakt. Vi är så krassa liksom. Och tråkiga. Och det är väldigt... Alltså, folk är så snabba på att döma och... Hellre ge kritik liksom än att göra någonting annat. Så här. Men en tid där man liksom gick med en blomma i fickan och tänkte nu är jag lite osynlig. Jag tycker det känns lite oskyldigt och gulligt på något sätt.
Ja, men det gör det ju. Det är lite, det är det faktiskt. I Skåne så kallas blomman för pär i backen. För man trodde att det var en förvandlad älva.
Aha.
Och i Finland så användes blommorna för att spå framtiden.
Alltså backskärveflöblommorna, inte blommor.
Backskärvefrö, alltså blommorna från backskärvefrö.
Ja, jag förstår. Ja.
Vi är fortfarande kvar på backskärvefröt för att det här är lite kul. Den har andra användningsområden och det används inom traditionell medicin för att man kan äta den för att behandla urinvägsinfektioner och magbesvär.
Mm.
Och blommorna kan ätas och de har en pepprig smak. Backskärvefröt, det är en hyperackumulator. Det betyder att den kan ta upp och lagra stora mängder metall i sina vävnader.
Mm-hmm. Så man blir lite metallisk när man äter den då?
Ja, det har också använts för att rena förorenad jord.
Mm.
Så den suger ju åt sig metallerna i jorden. Alltså kvicksilver är ju en metall och bly är en metall.
Det känns jättebra att man äter den då, tänker jag.
Ja, det var det jag tyckte var lite roligt.
Ja, men å andra sidan, kvicksilver har ju tidigare använts också inom läkekonsten.
Ja, det gick ju så där.
Det gick ju inte så bra. Så att jag kan tänka mig att om det är samtida så förstår jag varför de kanske tyckte att det var en bra idé. Vi har ju liksom lärt oss, när vi har blivit mindre oskyldiga, att kvicksilver kanske inte är någon hit att försöka få i sig.
Nej, men det intressanta är att fortfarande idag så säger man att backskärvefrö är en ätlig växt.
Mm.
Och bladen kan användas i sallader.
Men det är ju för att man kanske... Alltså, det är väl ganska logiskt. Idag säger man väl att det är mycket som är ätligt. Men samtidigt så är det så här... Du är dum i huvudet om du plockar det där. Det finns mycket föroreningar.
Jo, men om man säger att den är ätlig... Det var nytt för mig att den är en hyperaccelerator.
Ja.
Och jag har ändå läst på ett par gånger om liksom olika blommor och så. Så jag tyckte det var lite intressant.
Ja, ja. Tycker i den här lite mer upplysta tiden att det finns ett visst mått av ta ansvar för dig själv också. Liksom. Så plockar du blomster där marken är skitig eller sådär, alltså kanske det är lite upp till dig att veta vad som du ska äta och inte äta.
Ja, absolut. Ja, det är skillnad på ätlig och giftig också.
Mm, precis. Ja, men det finns mycket. Men det är ju så här, i den här upplysningens tid så är vi också väldigt duktiga på att vi läser en mening och så tycker vi exakt som det står. Och sen är det någon annans fel om vi har inte förstått att det kanske fanns en följd på den här eller om vi inte har läst hela texten. Vi är väldigt duktiga på att skylla ifrån oss när det blir fel.
Jo, men det är ju så här buffé-religionens liksom mecka. Mm. Så vi tar de små snuttarna vi tycker om och så struntar vi i resten.
Ja, och sen när det inte blir bra så skyller vi bort det på någon annan. Liksom. Vi tar ju inte mycket ansvar själva.
Nej. Men du, apropå att äta.
Mm.
Jag postade ju en video på våra digitala kanaler där om chips med vegansk märkning.
Mm.
Och det tog ju fart.
Ja.
Min tanke med det hela, det är så här, varför är chips inte veganska?
Mm.
För att chips är potatis som man skivar tunt, friterar i vegetabilisk olja och sen kryddar med typ salt eller någonting annat. Det är ju veganskt.
Ja, alltså jag är verkligen inte alls så förvånad över att de inte är veganska. För jag tycker de här kryddblandningarna, så det finns ju 1 miljard smaker på chips. Och i kryddblandningar är det ju ofta saker som kanske inte är veganska. Jag tänker att det är någon så här buljong eller någon så här smakessens som inte är veganskt. Eller som i det här fallet var det ju mjölkpulver.
Ja, inte i de här chipsen, för de har ju inte det. Men
nej, okay. Mm.
Just specifikt för chips så är det ju vassle som tillsätts, eller vasslepulver. För att de ska upplevas som mer saftiga. Vilket är helt sjukt. Alltså varför är inte chipsen goda nog som de är?
Det är uppenbarligen inte. Eller alltså, det beror ju lite på vad man vill ha. Men jag tänker, de lanserar ju nya chips hela tiden. De måste ju ha nya idéer hela tiden. Och jag menar att vi har smakbärare alltså som tillsatsämnen i kryddor och sånt. Det är väl inte jätteovanligt, tänker jag. Alltså varför inte på chips? Det är väl hur mycket som helst sånt i allt möjligt annat snabbt som vi ska äta liksom, och gilla.
Jo, men jag tycker det är så fel att man... Eller att fabrikanterna förändrar vår uppfattning av vad den äkta varan är. Till att det ska bli någonting som visar... Aha, för det är som med gårdskött och köper kött. Mm. Köper du en skinka i butiken så är ju den marinerad. Och den är injicerad med salter och socker och vatten och allt möjligt. Mm. Men tar du en skinka från din gris på gården, då kommer den vara helt annorlunda.
Mm.
Och när vi då är vana att äta den här industrimaten... Så har ju liksom industrimaten en viss smak. Så allting som inte smakar som industrimaten blir ju fel.
Ja, precis. Jag är mest så att jag har väl aldrig tänkt att chips skulle vara en naturlig produkt som inte innehåller tillsatser. Utan jag har alltid tänkt att chips är ju konstigt. För jag menar, till att börja med, många chips är ju inte... Alltså som Pringles till exempel, det är ju inte ens potatis. Alltså det är ju potatis, men det är ju inte potatisskivor, utan det är ju liksom en smet som är formpressad för att bli ett chips. Så jag tycker det liksom är en ganska högprocessad produkt. Så jag tycker inte att... För mig är det fullt logiskt att det är på det här sättet. Men jag förstår att du tycker att det kanske är logiskt att det inte är på det sättet.
Jag tycker att det logiska borde vara att när man förvandlar mat från någonting som är någonting till någonting det inte är, det är då man borde vara tvungen att märka.
Mm.
Det borde märkas ut tydligt.
Ja, nej, men det här med märkning överlag är lite intressant. För när det blev intressant med glutenfritt och veganskt, så såg man ju liksom att väldigt många produkter som aldrig tidigare innehållit gluten märktes med glutenfritt. Och det kan man tycka är ganska idiotiskt. Och jag förstår grejen. Det gör det lättare för folk att hitta det i hyllorna, för de behöver inte vända och titta om det finns gluten i. Och jag menar, en innehållsförteckning som innehåller många saker, det kan vara svårt att hitta även om den ska anses vara tydlig, det vill säga att det liksom är märkt med fetstil och sådär. Står det då på framsidan glutenfritt, så är det väldigt lätt att bara plocka åt sig det. Så att jag förstår att de hakar på det, för det har ju med deras försäljning att göra också. De vill ju sälja så mycket som möjligt. Men det blir ju så att det går ju lite troll i det då, när det liksom... Man blir så här, men varför skulle den här inte vara glutenfri? För den har ju aldrig haft gluten i sig tidigare.
Nej, så precis. Det jag tycker är så irriterande.
Ja, precis. Men om man nu hade varit väldigt känslig, så hade det ju varit väldigt praktiskt att enkelt kunna bara välja produkter.
Jo, men då skulle det vara jätteenkelt att välja, för då ser du direkt vilka som har gluten tillsatt.
Ja, du menar man behövde märka tvärtom istället, så man innehåller gluten.
När du förändrar varan till någonting det inte är, att det är då det ska märkas.
Ja. Ja, jag vet inte om jag håller med. Men från produkt till produkt. Ibland kan jag tycka att märkningen är fullt logisk. Och ibland kan jag tycka att den är lite mer ologisk.
Jag är ju totalt vansinnig på den här fritt från sjukan.
Ja.
Fritt från gluten. Fritt från kolesterol. Fritt från laktos. Inte halalslaktad. Ja. Och så är det en flaska vatten man säljer.
Ja, men alltså det görs ju av en orsak, tänker jag. Det är väl säkert för att det säljer. Och det, skulle det inte sälja, skulle man kanske inte göra så heller. Så att, jag menar, det är som med mycket annat sedan som man kan störa sig på. Att om folk köper skiten, så då säljer det på det sättet. Det är ju därför som de här bilagorna varje vecka har någonting om bantning också på så här Expressen, Aftonbladet och sådant. Bara för att det säljer som fan. Liksom. Det är ingen nyhet, det bara säljer. Då skickar man ut det. Liksom. Det här är säkert samma krassa tänk liksom.
Ja, kanske. Jag tycker i vilket fall som helst att det... Och sen var det jätteintressant att så många gick totalt bananas på att det var märkt vegan.
Mm.
Därför då var det så här... Och det var otroligt stor mängd män. Mm. Det är svårt att se ålder på liksom, sociala medier, men det kändes som medelålders. Mm. Det var flera stycken som skrev också att de var medelålders män som aktivt bojkottade veganmärkning.
Jag kan säga, då är jag en medelålders man. För det roliga med de här chipsen, för de du köpte, det var ju naturchipspeppar, svartpeppar eller sånt heter de. Det var 3-4 dagar före du köpte och kom hem med dem, så hade jag, stod jag med dem i handen i butiken och tänkte så här, den här smaken har inte jag sett på naturchips tidigare och du älskar svartpeppar. Och så tänkte jag så här, ska jag köpa dem? Och så står det veganskt. Och då tog jag dem inte.
Ja, ja det ser jag.
För att jag tänkte så här, jag vill inte ha veganska chips. Nej, men det var inte så jag tänkte. Jag tänkte bara, när det står veganskt så tänkte jag daddelbollar i mitt huvud.
Ja, men det är det jag menar med att det är så fel att de måste liksom märkas på det sättet. Det är ju det som gör det så himla fel.
Ja, för att jag kände så att det är något konstigt med de här chipsen. Det är någonting som jag gillar i vanliga chips som inte är märkta veganska, som inte finns i de här chipsen. Ändå är naturchips mitt favoritchipsmärke.
Mm.
Och svartpeppar är verkligen en smak som går åt. Men jag valde bort dem bara för att det stod veganskt på påsen. Så jag har nu identifierat mig som en medelålders man.
Ja, perfekt.
Ja.
Det förklarar mycket.
Ja.
Ja, nej, sen var det otroligt mycket diskussioner i det här om, ja men det som är sour cream and onion, där måste det ju vara, mejeriprodukter i.
Mm.
Så bara, ja det är ganska uppenbart. Mm. Så heter produkten smör och grädde så är det troligtvis smör och grädde i.
Ja, det ska man inte vara så säker på.
Nej, jag vet, men troligtvis. Så, men jag kollade en annan chipsfabrikant igår på ungdomsgården, för vi har så här små påsar med chips där.
Mm.
Kommer inte ihåg vilken av dem det var. Där så var det var salta chips. Och det var innehållsförteckningen där, det var potatis, raps eller solrosolja, jag kommer inte ihåg.
Mm.
Salt.
Mm.
Det var bara det.
Mm.
Och det är ju det som det borde vara i salta chips. Det borde ju inte vara massa annat.
Nej, men du får helt enkelt göra så, du får utöva din konsumentmark. Bara köpa chips som innehåller det du vill ha. Bara köpa chips som har en förpackning som tilltalar dig.
Ja.
Då har du liksom gjort ditt avtryck i det här. Och sen så får man hoppas att folk tycker som du. Då kommer det bli mer åt det hållet på chipshyllan. Om folk inte håller med dig, då kommer det bli mer åt andra hållet på chipshyllan.
Visst är det så?
Mm.
En helt annan sak.
Mm.
Bereda skinn.
Jag tror du skulle säga från chips till ägg. Jag väntar på de här äggen som vi skulle börja med. Men vi kom aldrig till dem.
Nej, det kanske blir så att de kommer sist.
Ja.
Den som spar han har inte särskilt kul på under tiden.
Nej, precis. Exakt min paroll här.
Ja. Nej, men jag hittade en video som såg helt, som såg jätteintressant ut. Man kunde bereda skinn, alltså ta bort mjukdelarna från skinnet som man inte vill ha kvar. Med högtryckstvätt.
Ja, jag har också sett det någonstans. Fått upp i mitt flöde.
Och det kändes som sådär, åh vad kul, det måste jag prova. Och det där kommer aldrig funka.
Mm. Jag tänker spontant, jag som aldrig har berättat skinn, att tanken, ja absolut, men man får ju inte ha en högtryckstvätt som är så hård eller står så nära att man liksom gör hål i skinnet, för det är säkert ganska lätt gjort.
Ja.
Och att det kanske inte är jättekul, för en högtryckstvätt skvätter väldigt mycket, att man får det där slamset precis överallt liksom, beroende på hur mycket som är kvar på själva skinnet som man ska ta bort, för det är väl lite olika ibland också, säger jag som inte har berättat skinn.
Ja, det är olika. Alltså det är beroende på hur den som har slaktat har gjort, ja, när man flår.
Så det... Men jag menar, det lär ju spridas för vinden, eller jag får säga. Men
spridas med högtrycket.
Ja. Men det lät ju som en snabb och intressant idé, kanske.
Ja, jag tänkte säga, jag ska prova.
Ja.
Jag länkar till den videon i avsnittsbeskrivningen.
Mm.
Så kan du som är intresserad gå in och titta och kommentera gärna. Vad tror du? Fungerar det? Eller är det bara rent hittepå?
Ja, precis.
För det är ju så, alltså nästan allt man ser på, eller väldigt mycket av det som så här, how-to-videos och så här, 5 saker du inte visste, de är ju nästan alltid fake.
Ja, min favorit är fortfarande den här 5-minute crafts, när de tar folie från aluminiumfolie från rulle, river av den, knallar ihop den till en liten boll, stoppar in den i en vitlökspress, en sån här klassisk, trycker och ut kommer det spikar, färdiga spikar med små huvuden på dessutom.
Ja.
Det tycker jag var intressant.
Det är liksom höjdpunkten.
Ja, det var jättekul. Nej, men ibland så är det ganska lätt att förstå att det här är total fejk, fast att det faktiskt är snyggt gjort så det ser liksom äkta ut. Men ibland så finns det ändå såna där som man tänker, det där kanske skulle kunna vara någonting.
Kanske, kanske.
Mm, kanske, kanske.
Och oftast inte alls.
Mm.
Då så, dags för lite mera ägg.
Mm.
Och lite mera PFAS-diskussion.
Mm.
För att det är så att Råd och Rön har testat ägg från 20 leverantörer. Och då utav dem så var det 9 som var ekologiskt producerade. Det de letade efter är gifter i form av dioxiner, PCB och så kallade högfluorerade ämnen eller PFAS.
Ja, som en slags plaster, va? Är inte det som typ en slags mikroplaster?
Nej, inte, nej, det är
nej,
inte.
Okay.
Vi pratade om PFAS förra gången.
Ja, jag fick fram att det var någon slags plast, men jag kanske...
Okej, okay. Nej. Alltså det är ju över 1000 ämnen som ingår, det är ju en samlingsgrupp.
Ja.
Med massvis med olika typer. Det finns PFAS som har långa fibrer, det finns PFAS som har korta fibrer.
Mm.
Och det finns PFAS i alla möjliga liksom.
Ja, jag kommer ihåg att du sa att PFAS var väldigt vanligt förut i så här skumsläckare till exempel. Och i... att det fanns i...
Jag sa inte skumsläckare, jag sa brandkåren använt när de övade eldsläckning.
Jaha, jag trodde det var skumsläckare. Ja, skitsamma. Vad var det? Aluminium? Eller vad heter det? Så stekpannor?
Det finns liksom inte överallt. I, liksom från funktionskläder till allt.
Mm, jag förstår. Jag hänger med. Typ.
Ja. Det intressanta med det här är att resultatet pekar på ett tydligt problem med samtliga 3 giftsorter i ekologiska ägg.
Mm.
Därför att det är mycket mer högre halter av gifterna i ekologiska ägg än i konventionella ägg. Dioxinhalterna var runt 100 gånger högre i ekoäggen.
Mm. Det är ju rätt sjukt. Här tror man att man ska äta nyttigt och så gör man inte det.
Ja, precis.
Mm.
Nu så alla äggen har under de riktvärden som EU har fastställt. Eller ja, EFSA, European Food Safety Administration Agency. Någonting sånt.
Mm.
EFSA. Men det krävs inte så många av de mest kontaminerade äggen innan man går över gränsvärdena.
Mm.
Så en av fabrikanterna som hade ekologiska ägg, av dem kan man bara äta 3 ägg per vecka om man är barn och väger 10 kilo.
Mm.
Det går ju på kilo kroppsvikt.
Ja.
Men sen finns det ju PFAS och dioxiner i annat också.
Ja, precis.
Så där är ju om du bara är.
Mm. Ja, då tänker man, vi pratade ju förut om att det fanns i ekologisk mat.
Att det är högre barn som äter nyttigare mat har högre mängd PFAS.
Precis, och det är väl de barnen som också äter ekologiska ägg, tänker jag. Att det här hänger ju ihop liksom. Köper man dyrare, bättre mat för att man ska må bättre, så gör man ju väl det med äggen också kanske.
Ja, och boven i dramat, och det här är så himla intressant tycker jag, men det som man ser som orsaken till det här, det är fiskmjölet som de ekologiska hönsen får i sitt foder.
Ja.
För i konventionell produktion, i industriproduktion, så äter hönorna foder med syntetiskt framställda aminosyror. Och de får inte använda ekologiskt sammanhang.
Mm.
Aminosyror, det är ju fetter.
Mm.
Så ekohönsen eller kravhönsen, de får fettet ifrån fisk.
Mm.
Och då är fisken så förgiftad från första början. Så att hönsen lägger ägg som är giftiga för oss människor.
Mm. Ja, för det var ju det vi pratade om sist också, att fisken hade högre halter.
Mm.
Mm.
Och det här är ju helt sjukt när man vänder på det, eller man så vrider på det i ett annat perspektiv, för att det betyder att vi har förgiftat planeten så mycket redan, så vi blir sjuka av att äta mat som är bra framställd.
Mm. Nu fick alla som är emot så här miljöförändringar någonting att jobba för. Att vi ska äta mera konstgjord mat här bara för att den andra inte är lika bra. Men jag tycker det är jättetragiskt att det ska vara på det här sättet. Det är väldigt sorgligt att tänka sig faktiskt.
Ja, det blir liksom så här... Nu börjar den här science fiction doomsday-filmerna komma in liksom, när vi blir giftiga, vi blir förgiftade av maten vi äter.
Mm.
Och det sjuka är att PFAS, det ackumuleras ju även i växter.
Mm.
Så det är inte safe bara för att du äter sallad utan att du äter veganskt, utan det här är någonting som vi har skapat som finns överallt.
Och det är väldigt svårt att få bort det ur naturen. Det här är ju ett jätteproblem. Det är inte helt lätt att bara liksom plocka tillbaka det. Utan nu när det är i den här kedjan så är det väldigt pilligt att backa det liksom. Mm. Det är säkert inte omöjligt, men det är säkert som vanligt. Det tar lång tid och kostar mycket pengar, kan jag tänka mig.
Ja, som alltid i de här frågorna, eller på att säga.
Mm. Sen vet vi ju inte liksom vad PFAS gör med oss på lång sikt. Än så länge. Vi vet ju inte om problemen kommer uppstå nu eller om 50 år eller om 4 generationer liksom. Men det är ju definitivt inte bra.
Nej, det är det verkligen inte. Det är alltså man kan, det finns studier som visar på påverkan på människor och djur. Och i djurstudier som man bland annat sett påverkan på immunsystemet.
Mm.
Hjärnans utveckling och förändrad levervikt. Och det kan också påverka reproduktionsorganen och nivåer av könshormoner och sköldkörtelhormoner.
Mm. Ja, det här är ett jätteproblem. Jag har sett många, eller många, jag har sett flera science fiction-filmer där i framtiden så kan man faktiskt inte skaffa barn. Om reproduktionen blir påverkad så kan ju det vara ett möjligt scenario. Liksom. Men annars så tänker jag också ofta att det är alltid värst när det liksom drabbar, alltså det drabbar ju alltid mest de som är minst för att det går per kilo kroppsvikt.
Mm.
Och då tänker jag de som är gravida och får liksom i sig mycket av det här. Och så ska fostret liksom hantera det på något sätt. Att där har vi ett jätteproblem. För fostret är väldigt litet och väldigt känsligt.
Ja.
Så ja, läskig framtidsbild faktiskt tycker jag.
Ja, det är lite, är det inte lite, jag tycker det är väldigt obehagligt. Mm.
Jag är glad att jag är färdig med att föda barn. Behöver jag inte oroa mig för det i alla fall.
Ja, faktiskt. Och det är lite tragiskt, men det är så det är.
Mm.
Ja, det är tufft det där tycker jag, med liksom att när vi gör det som är bra så blir det inte bra i slutändan.
Ja.
Så här, för då kan man liksom inte äta, du kan inte äta vegetabilier och du kan inte äta kött från djur som äter vegetabilier, för det ackumuleras ju liksom hela vägen.
Mm.
Så det är tufft.
Mm. Ja, någon form av lösning måste det väl komma förr eller senare, hoppas jag.
Ja,
eller
faktiskt.
Lösning, men i alla fall åtgärd liksom.
Ja.
Men nu börjar man ju upptäcka problemet, så det är väl nu man börjar jobba med det, antar jag.
Ja, det är... Precis, det är nu vi upptäckt hur pass dåligt det är.
Mm.
Och det finns ju liksom överallt redan. Det är ju på samma sätt med mikroplasterna, om man ska vara helt ärlig.
Mm.
Att de har ju också liksom kommit från ingenstans och nu är de precis överallt.
Mm.
När vi var liksom på 70-, 80-, 90-talet så pratade man ju inte om det överhuvudtaget.
Nej, precis. Ja, det är mycket att oroa sig för i framtiden.
Ja, eller så här, förhålla sig till.
Mm.
Det är, jag tror inte att det är bra att oroa sig heller. Men det är bra att vara medveten om det.
Mm.
Du, en helt annan sak.
Mm.
Vad är det för dag idag?
Lördag.
Vet du vad det är för speciell lördag idag?
Ja, för du sa att det var Earth Hour idag. Jag såg det på Facebook att det stod så här, snart är Earth Hour, snart är Earth Hour. Så tänkte jag säga, ja, det kommer väl vilken dag som helst. Men det var tydligen en dag.
Ja, så att 20:30 börjar det.
Mm.
Och håller på till 21:30.
Mm. Och då ska man släcka alla lampor och sitta i mörkret. Och kuckelura.
Ja, jag har en... Jag är inspirerad av en artikel från Trine. Så tänkte jag säga att du ska göra saker under Earth Hour istället.
Mm.
För det första du gör, alltså det här 20:30 när det börjar, pang! Rakt in i garderoben. Hitta minst 2 plagg som du inte använder längre. Och som någon annan kan vilja ha. Lägg dem i en påse och skänk dem till Myrna, Stadsmissionen eller lägg ut dem till försäljning.
Mm.
Det är ganska bra.
Mm. På vilket sätt bidrar det till liksom bättre miljö?
Minskad konsumtion och återanvändning.
Mm. Okej, okay, ja.
Och sen, när du är färdig med det, se över ditt elval.
Mm.
Kolla på elmarknaden och välj någonting som är solel eller någonting som är liksom, som du tycker inte påverkar klimatet.
Mm.
Så gör ett aktivt val.
Mm. Vi har vind och kärnkraft i vår el.
Ja.
Det tycker jag känns helt okej.
Okay. Tycker jag också.
Ja.
Förutom vindkraften då, men ja, vi ska inte dyka ner i den burken nu.
Nej.
Och när du är färdig med det, byt pension.
Mm-hmm.
Jättemånga som inte har gjort något val. Och då så hamnar man i AP-fond nummer 7. För det är den fonden man får om man inte gör ett aktivt val. Och de ligger bland annat med 500 miljoner i företag som inte är så trevliga när det gäller miljö. Då kan man ju faktiskt aktivt gå in. Man går in på pensionsmyndigheten.se och loggar in och så klickar på byt fonder. Så kryssar du i hållbarhetsfonder.
Mm.
Så kan man göra val baserat på det också.
Mm.
Då gör man ju någonting.
Ja, det gör man ju verkligen. Men ska man verkligen göra under Earth Hour? Det blir jobbigt i mörkret kanske. Om man har batteri på sin dator kan man ju sitta med den förstås.
Ja, det är inte alla som har en sån här full tower 486 som du tuggar runt på. Nej, du har troligtvis batteri i din mobil och troligtvis batteri i din bärbara.
Mm, sant.
Och det lär de flesta sitta och sitta med under Earth Hour.
Mm.
För det är väldigt få som faktiskt slutar konsumera under Earth Hour.
Mm.
Det är alltså då menar med konsumera. Man konsumerar ju el, man konsumerar ju datatjänster och bredbandstjänster.
Mm.
Och det kostar ju ganska mycket el att producera det.
Mm.
Så det är ofta lite produktivt det där med att nu ska vi släcka ner allting. Produktivt, improduktivt.
Kontraproduktivt.
Ja.
Kanske.
En annan sak som är lite intressant är fordonsdelar. För de som bor i storstäder, där kan man ladda ner appar som funkar för bilpooler och fordonsdelar.
Mm.
Det är ganska smart.
Ja. Ja. Jag skulle nog inte kunna tänka mig att dela bil med någon jag inte känner. Men kanske om man är några stycken som känner varandra som vill ha en liten bilpool tillsammans. Det skulle kunna funka.
Ja. Och sen i slutet av Earth Hour, då tycker jag man ska skryta. Bara berätta vad du har gjort under den här timmen.
Mm.
Posta på sociala medier. Förbruka lite mer el. Bara så här, ja, men inspirera andra. Berättar man för andra vad man har gjort så kan andra få så här, aha, det kan jag också göra.
Mm.
Och det skapar ju ringar på vattnet.
Mm. Jag tycker man kan ägna Earth Hour till att fundera på vad man kan göra bättre det kommande året för miljön. Liksom, vad kan jag göra i år för miljön fram tills nästa Earth Hour nästa år? Så kan jag stämma av det då. Men om man någon gång ska tänka på liksom vad man själv kan bidra med i det stora hela, så tycker jag Earth Hour är väl en timme som är perfekt. Du sitter där i mörkret och kuckelurar med mobilen kanske, och då kan du passa på att fundera lite på hur du lever själv och hur du skulle vilja leva kanske.
Mm.
Och så kan man komma på några mål som man kan ha under året och sätta upp dem för att bidra till en bättre miljö helt enkelt.
Ja, det är superbra.
Jag tror ju det bästa man kan göra för miljön egentligen idag, det är att sluta konsumera.
Ja.
Alltså i alla fall, liksom, man kommer ju aldrig sluta helt. Men sluta med all onödig konsumtion och verkligen fundera på hur man konsumerar saker. Vad man konsumerar, när man konsumerar och så vidare. Jag tror vi fortfarande är så att vi köper väldigt mycket saker vi inte kanske behöver. Försöka hitta en plats där man kan bytlåna lite med folk och kanske köpa saker tillsammans med någon och så vidare. Jag tror att det här är lite svårt idag för folk är så himla egoistiska. Så har du någonting som du delar med två andra och det går sönder så kommer ingen vilja ta ansvaret för det. Och så kommer det bara rinna ut i sanden och så kommer alla vara sura för att någon hade sönder den där grejen. Så jag säger inte att det är lätt, men kanske inom familjen att det är lättare. Att man kan dela saker inom familjen om inte annat. Liksom. Men konsumtionen måste vi måste backa på konsumtionen. Vi kan inte bara bygga miljö för att vi ska kunna konsumera hela tiden mera. Liksom. Det är det man hade hoppats någonstans utav alla de här grön elgrejerna liksom. Att stålindustrin skulle kunna bli mer miljövänlig för att den är liksom grön istället för vad den var innan, svart kanske. Men problemet är att om den blir grön och sen producerar man dubbelt så mycket, då har man ju ingen vinst på det hela överhuvudtaget. Det är exakt samma belastning, men du får ut dubbelt så mycket produkt. Och det är belastningen vi måste minska. Det är inte produktmängden som spelar roll. Det är belastningen på miljön vi måste få bort. Liksom. Det funkar ju inte att göra en miljövänligare och sen putta ut dubbelt så mycket. Det är helt meningslöst. Då har vi inte gjort någonting överhuvudtaget. Det är så himla korkat tycker jag. Men folk verkar köpa det ändå. Alltså, jag vet inte. Företagen säljer ju det stenhårt såklart. För att de vill ju ha pengar fortfarande och kunna fortsätta sin produktion. Och folk verkar köpa det och tänka så här, jaha, men nu är den grön, då kan jag fortsätta handla liksom. Jättekonstigt att ingen funderar på det.
Nej, jag håller med. Det är ju så här, det är ju ingen som vill gå till val på vad lösningen på problemet faktiskt är.
Nej.
Alltså att konsumera mindre. Det är, vi blir ju hånade nu lite titt som tätt i sociala medier för att vi inte har stora maskiner, för att vi inte har fyrhjulingar, för att vi inte har massvis med grejer. Och det är ju så, det är så naturligt för alla att kasta diesel, el eller pengar på ett problem för att bli av med det.
Mm.
Så man vill inte, alltså det finns inte på kartan att någon skulle få för sig att gå och lägga arbetskraft på pengarna. Alltså att jobba själv.
Mm.
Utan det ska alltid göras med någonting.
Ja, men vi är i en tid, tror jag, när folk tror att det inte går att lösa på något annat sätt. Alltså man är liksom helt enkelt blind för andra lösningar. Man tror att för att lösa det här problemet måste jag ha någon form av maskin. För att jag tittar på problemet och säger så här, det här kan jag omöjligtvis lösa på egen hand. Alltså man är liksom, det tar stopp där. Jag tänker man skulle behöva få tillbaka den här kreativiteten som man hade förr i tiden när man inte hade alternativet att alltid köpa sig loss i saker. För då stod man med ett problem som verkade olösligt. Alltså man bara, jag måste flytta på den här stenen och jag kan inte göra det själv. Men jag har inte råd att köpa dynamit. Jag har inte råd att ta hit någon som gör det åt mig. Liksom. Hur löser jag problemet?
Med en spade.
Ja, men kanske med några grannar, att man är flera stycken som kan hjälpas åt med spett och spadar och välta undan den där steden eller någonting. Men det finns liksom inte på kartan idag. Folk samarbetar ju inte. Alltså man ska ju inte prata med sina grannar. Man ska ju inte umgås på det sättet. Man ska ju inte vara till besvär för någon. Man ska inte liksom, det är så mycket sådana grejer som gör att vi liksom inte tänker längre än vad kan jag göra liksom. Jag måste lösa det här själv. Man måste ju inte alltid vara själv och lösa ett problem heller. Det är det som är grejen. Plötsligt tror jag att folk tänker inte kreativt längre. Utan man har bara några options i sitt huvud. Och de involverar alla. Har jag råd att betala någon för att göra det här? Har jag råd att köpa något för att lösa det här problemet? Det är liksom, man är helt fast där. För vi har varit i det här så länge nu. Att vi kan liksom lösa problem enkelt med pengar.
Mm.
Men jag tror många skulle behöva vara mer kreativa för att det börjar bli många nu som inte har råd med saker och ting. Alltså, det är fasiken inte lätt att få ihop ekonomin idag för väldigt många. Och istället för att lösa problem då med pengar så skulle man behöva bli lite kreativ och titta på andra sätt. Liksom. Jag menar, om man absolut måste ha en dagstidning eller något sånt, då kanske man kan dela med grannarna och läsa dem varannan dag först eller någonting sånt. Alltså, det är verkligen inte omöjligt att hitta på roliga lösningar. Men folk verkar svårt för det.
Ja, sen upplever jag att det finns en annan dimension i det också. Det är det att det ska vara klart nu.
Mm.
Det är så, det får inte ta lite arbete under en månads tid. Det är hemskt.
Mm.
Utan det ska vara klart nu. Och det blir så konstigt då, för att då finns det ingen annan lösning än stora maskiner.
Mm.
För det är då det går att göra klart nu. Sen att det är en massa andra steg i kedjan som måste lösas, det spelar liksom ingen roll. Utan vi ska ha en stor traktor som vi kan köra hem veden i skogen med. Sen att den behöver, kvistas, att den behöver klyvas och liksom huggas upp, det tas inte med överhuvudtaget.
Mm.
Utan det är bara liksom ett moment som ska gå så himla fort. För man ska alltid hinna göra någonting annat.
Mm.
Men det är så, vad är det man fyller sitt liv med där? Någonting annat?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror en annan grej också det här är att om man försöker att lösa ett problem på något annat sätt så är man väldigt rädd för att folk ska tro att man inte har råd att lösa problemet med pengar. Och det är väldigt skämsigt idag att säga att man inte har råd. Så ja. Att liksom säga så här, men du, ska vi dela på den där grejen istället bara för att, ja, så sparar vi lite på miljön, så är man rädd att någon tänker så här, men det är bara för att de inte har råd att köpa den helt själva. Det är väldigt tråkigt att det ska vara så, men jag tror att det är väldigt många idag som inte har råd, så jag tycker man ska sluta skämmas för sånt och erkänna att det är tufft med ekonomin idag, men även för miljöns skull så är det ganska bra att inte alltid ha råd att bara göra saker med pengar hela tiden, utan att då måste man liksom ut och tänka lite kreativt och sluta skämmas för det. Skyll inte på pengarna, skyll på miljön. Säg så här, nej, men jag vill inte ha den här helt själv för jag tycker det är dåligt för miljön, men jag vill gärna ha den, kan vi dela på den så är det lite mindre belastning eller någonting sånt. Man behöver ju inte liksom säga att man inte har råd och man tycker det är skämsigt.
Mm.
Jag tror att det är många som står där och inte har råd, men som absolut inte vill prata om det.
Ja, faktiskt.
Det finns mycket saker man kan göra under Earth Hour, tänker jag.
Så är det. Vet du en annan viktig sak man kan göra under Earth Hour är?
Nej.
Gå in på lilltorp.nu och bli Lilltorp-kompis.
Mm.
För nu är det dags för det kommersiella inslaget i slutet av programmet.
Mm.
Avsnittet. Ja, i vilket fall som helst. Gå in på lilltorp.nu. Där kan du bli Lilltorp-kompis.
Mm.
Så stöttar du oss med det vi gör. Så hjälper oss att få ut ytterligare ett avsnitt i podden. Och det är ju alltid bra.
Ja.
Så tack för oss.
Ja, hej då.